Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren och med mig i studion har jag min kompis, min kollega kan man väl säga.
Ja, skjutjärnsjournalisten, ja. Leif Bratt.
Ja, och ni som har hört mycket på radio har ju hört att vi har haft ett program där jag ställer massa frågor om ekonomi. Och nu tänkte jag fortsätta med de frågor för att vi skulle kunna hålla på i flera timmar, eller hur Leif?
Ja.
Ja, men vi spjälkar upp det i halvtimmar tycker jag. Så att nu tänker jag fortsätta med den fråga jag hade sist som jag höll på att skulle ställa men när vi var tvungna att avsluta. Och det är egentligen det här med närande och tärande. Nu pratar man inte så mycket om det, men det gjorde man för några år sedan när vi hade liksom dålig ekonomi i Sverige. Då sa man ju så här att offentliga företag, det är liksom ungefär som tärande. De är ineffektiva och kommunala och det är liksom, politiker kan inte handskas med kommunernas pengar. Men gör man dem privat så blir samma verksamhet plötsligt närande. Det vill säga, då är det plötsligt positivt. Så liksom är det har kommunen hemtjänst, ja då är det inget bra. Men ser man till att privatisera den, då är det mycket närande. Och liksom, det verkar som att vem som äger saker, är det viktigt? Är det någon skillnad på effektivitet, närande och tärande?
Nej, alltså igen får det bli väldigt generella svar. För det finns säkert undantag både hit och dit. Alltså jag tror ju att det alltid är lite fiffigt att ha. Alltså jag får prata till punkt först. Ja. Alltså, jag ska säga så här, många gånger är det fiffigt att det finns en liten individuell morot. Alltså att någon tänker ut en tanke och så belönas det med att man får en liten vinst. En anständig vinst för det där. För fick man inte det så varför skulle man anstränga sig för? Det för mig är inte det klokskap. Att alltså hindra folk att tjäna lite anständigt med pengar. Och sen skapa jobb och det blir sysselsättning och så vidare. Det är väl fiffigt. Men det har ju inte att göra med vem som är huvudman. Även kommunen kan ju komma på en verksamhet som är kul och fiffig. Men sen är väl de, kan man säga, praktiken begränsad av att det ska vara någon slags allmän nytta med den verksamhet de håller på med. Jag tror att det här närande och tärande, det var ett fiffigt retoriskt grepp. Tänk väl, alltså, närande, tärande, det rimmar ju till och med. Mm. Och så det ena så... Det är näring och det andra sliter ut den. Det är ju jättefiffigt i retoriken. Men det är tramsspråk. Men igen då, om du säger vad är närande och vad är tärande. Då kan man säga så här, när man räknar det som heter BNP eller bruttonationalprodukt. Om jag stannar hemma med mina barn när de är små och liksom uppfostrar dem själva. Alltså jag är hemmaman. Då räknas det inte in i bruttonationalprodukten. Men däremot om jag lämnar dem till dagis, offentlig verksamhet, då blir det närande så att säga i bemärkelsen att det är ett bidrag till bruttonationalprodukten.
Ja, det är också jättekonstigt.
Men nu är det så. Så att, då blir det offentlig sektor närande. Sen kan man ju alltså diskutera, om jag betalar 100 kronor för någonting och får det utfört i det offentliga eller det privata, så kommer det privata kanske vara lite effektivare, säger vi. Men det beror ju på att de har oftast då gjort någonting som gör att de har lägre kostnad. Ibland kan det ju vara klokskap. Man kanske är för personaltät och de hittar andra vägar att jobba.
Man kanske släpper in lite ny kreativ kraft.
Ja, det kan ju vara goda. Men de kan ju också ta bort goda saker och försämra kvaliteten. Men man kan ju också säga att den här hundralappen, den har ju ändå kommit samhället till del. Och de har ju en viss lön, de här människorna också. Och de har väl inte så mycket högre eller lägre lön i det offentliga. Jag gissar att de har ungefär samma. Men däremot så kan man ju nu, som man får läsa med tidningarna, pressa de här kvinnorna i hemtjänsten till att de håller på att stressa ihjäl sig.
Ja.
Och är det människovärdigt? Eller ska vi säga, jag är ju en sån här som åker på en räkmacka genom livet. Ja, men jag är ju glad att jag inser det. Men jag har inte behövt slita ut med. Det är väl en viss anständighet om jag är med och ser till att de här kvinnorna som jobbar i hemtjänsten får en anständigt en anständig arbetsmiljö. Och så får väl den kosta 2 kronor mer då.
Men du, när du säger drivkraft, då får du komma tillbaka till det. För det kan man ju verkligen diskutera vilken drivkraft folk har. Väldigt många som är anställda har ju ingen sån här drivkraft att om jag liksom... Alltså jag kommer göra ett bra jobb på mitt jobb oavsett liksom om jag får extra pengar för det eller inte. Det är kul ibland om man får lite extra lönehöjning, men det är ju inte så himla mycket pengar att slåss om. Och man vet ju också det på en arbetsplats att ska jag ha mer får ju någon annan inte... Alltså ja. Det finns ju en pott liksom och man får dela på den. Och jag tror ju att väldigt många människor motiveras av andra saker än egen vinning. Så att även om det är några stycken kanske som bara motiveras av egen vinning, så jag är ju inte säker på att alla gånger det blir sämre bara för att det är en kommunal verksamhet eller en privat. Alltså, ibland kanske det är det. Men den här drivkraften måste ju vara väldigt olika för olika människor. Vad man drivs av. Vissa kanske bara drivs av att göra ett bra jobb.
Ja, visst är det så. Och jag till exempel, jag har ingen drivkraft alls.
Mm.
Jag är bra på att förvalta saker och ting. Men alltså att vara entreprenör och fiffig påhittare, nya grejer, produktutveckling. Värdelös.
Mm.
Men det är ju bra att kunna förvalta saker och ting också. Så att visst har vi olika drivkrafter. Jag tror att man måste ha utrymme för en viss liten morot. Annars tror jag lite grann att det stannar upp. Men även de här morötterna har ju kommit att bli till överdrift. Enligt mitt förmenande. Och då drivs vi av ett samhälle där det bara handlar om pengar.
Man beundrar ju människor som gör stora klipp också.
Ja, om de har gjort något anständigt jobb så får de väl ha gjort ett stort klipp.
Ja.
Men jag menar, jag ser ju samma tendens i den politiska sfären.
Mm.
Och det blir man ju inte populär när man påpekar. Nej, men alltså, när jag var politiskt aktiv på 90-talet i huvudsak, då fanns det ju inte alls de här arvodena som finns idag. Och då börjar jag ju märka hur armbågar kommer fram och det jag kallar narcissister, alltså, som tror att de är de enda som kan och puffar undan andra. Alltså... vänskapskänslan, alltså kompiskapet inom politiken har ju mångt och mycket försvunnit därför att...
Det är ingen ideell verksamhet längre.
Nej.
Ja, fast i och för sig...
Fritidspolitikerna
är
ja, totalt, fritids... Ja. Ja, det är inte de jag pratar utan de... Vi har ju fått ett frälse.
Ja, proffspolitiker.
Proffspolitiker, och det är de jag inte är så...
Nej. Och det som är jobbigt med många proffspolitiker det är att efter några år... Så när de sitter, då är det svårt för dem att hitta något annat jobb.
Ja.
Och det är inte så här att de har såna extrema kvaliteter alla gånger att de har lätt att hitta ett annat arbete.
Nej.
Det tycker jag är lite allvarligt. Att man får verkligen fundera på vilka som man sätter på.
Ja, men samtidigt så är det så här. Får du ett politiskt uppdrag så är du ju skyddad av lagen. Alltså din arbetsgivare får ju inte sparka dig.
Nej.
Mm. Så du har ju en arbetsplats att gå tillbaka till om du har haft förmågan att skaffa
ett jobb. Ja, du menar innan du... Okej, du menar så. Men när man tog tjänstledigt...
Men om man då instiftar ett regelverk som du får bara sitta 2 mandatperioder.
Ja.
Då vet man ju spelreglerna från början.
Ja. Ja. Nu ska vi gå tillbaka till ekonomi.
Ja, men det är ju en ekonomi.
Det är men du har rätt i det. Du har rätt i det. Det är också ekonomi.
Att försörja proffspolitiker inte något billig kalas.
Då kommer nästa fråga som jag faktiskt funderar på ganska mycket. Och det är så här, när man åker bil genom olika delar av Sverige eller bara genom stan så kan man se gigantiska byggnader. Det byggdes fantastiska museibyggnader med tinnar och torn. Det finns gamla skolor som är fantastiskt vackra. Det finns sjukhus som är jättefina som man byggde för 100 år sedan. För 100 år sedan hade vi jättedålig ekonomi i Sverige och ändå hade vi råd att bygga så mycket fantastiska byggnader. Idag så bygger vi ibland så här barackskolor. Okej, Karolinska kanske byggs jättestort och jättefint. Men vi har ibland inte ens råd att bygga fina... Alltså, det verkar som att för 100 år sedan, så fast de var fattigare i samhälle, hade ändå råd att bygga mycket mer sådana saker som kanske kommer stå kvar i flera 100 år än vad vi har idag. Varför är det så då?
Ja, en förklaring är ju att på den tiden, för 100 år sedan, så kanske, nu hittar jag på siffror för jag kan dem inte i huvudet, men då kanske mindre än 5% gick på läroverket av ungdomarna, av en årskull. Idag går ju vi i skolan allihopa i 12 år i praktiken kan man ju säga. När vi då kunde bygga en skola Ja, det var det för den här lilla klicken, eliten.
Norra latin och
alla. Ja. Resten fick ju nöja sig med 6-årig folkskola. Skulle vi gå tillbaka till 6-årig folkskola, ja, men då skulle vi ju halvera behovet av skolor.
Men även sjukhusen, alltså de allmänna sjukhusen.
Ja, men hur utvecklad var vår sjukvård på den tiden? Right. Alltså vårdcentraler och grejer. Alltså vi har ju fått lite för pengarna, men det är ju folkflertalet som har fått. Och då får vi minska på husfasaddekorationen, eller vad jag nu ska säga, kalla det för. Vi får göra lite enklare saker för att det ska räcka till folkflertalet. Det tror jag är ett svar på frågan. Det kanske finns fler också, men det är spontant vad jag kan komma på. Att vi har en generell välfärd idag i huvudsak. Och då blir husen kanske inte lika fina som de blev då. Sen en annan sak som jag tror nu...
Var inte också arbetskraften var så fruktansvärt billig på den tiden? Så man kunde ha fullt med människor med snickarglädje eller... Alltså som knackar sten.
Jo, men visst hade... Alltså relativt sett var ju löneskillnaderna jättestora. Och skillnaderna krympte ju fram till ungefär 1980. Nu har de ju börjat vidga sig igen.
Och nu börjar vi få tillbaka människor som inte tjänar någonting som bygger våra...
Ja, men en annan sak jag skulle komma till, det var det här, jag tror ju också delvis att våra krav har förändrats över tid. Det man var nöjd med 1950, som till exempel, jag är uppvuxen i en fyra i Hökarängen, vi är 7 personer, mamma, pappa och 5 barn. Och det var ju ingen som pratade om trångboddhet.
För så bodde alla andra också.
Ja, så bodde alla andra också. Om du jämför dem med skolor som inte är så fina idag så nu kan jag ju prata då i egen sak. Jag har ju varit utomlands några år och nu när vi skulle komma tillbaka till Sverige 2012. Då pratade ju min hustru om, eller hon tittade på sådana här, vad heter det, Hemnet och allt vad det finns. Alltså en hyresrätt gick ju inte att få tag i.
Nej.
Men då tittade ju hon på 100-120 kvadratmeter. In i stan skulle det vara också. Södermalm. Ja.
Det kostar lite.
Ja, men alltså det var vad hon tittade på. Och då sa jag till henne, ja men älskling, nu får du ge det. Alltså, jag är uppvuxen av, som jag nyss sa, va?
Mm.
Vi måste ju kunna klara oss på 80 kvadratmeter. Jag vill inte bo i ett hus för det första. Det har jag gjort. Jag bodde tidigare uppe i Krusboda och det var alltid någonting att göra. Nu vill jag koppla av och ha det lugnt och skönt. Nu vill jag ha en lägenhet. Men ska inte 80 kvadrat räcka till 2 personer? Nej, men apropå,
du har rätt.
Vi är inte nöjda med mindre. Nej. Så det är också ett delsvar i varför det inte räcker till. Vi kräver mer för att vara nöjda.
Du har rätt. Nästa grej som då kommer tillbaka där med börsen igen, som jag inte kan någonting om. Jag har aldrig förstått egentligen så mycket om det. Om man sätter in sina sparpengar då på fonder eller köper aktier, och även kanske har dem på banken, så bygger ju allting på att börsen hela tiden måste gå upp. Annars så får man ju liksom inte så mycket utdelning. Och då undrar jag så här, alltså, det känns ju ungefär som att det kan ju inte bara stiga. Alltså det är ungefär som huspriserna. Det måste ju finnas ett stopp för vad en lägenhet kan kosta. Eller alltså, hur mycket kan en aktie stiga? Och de här bubblorna som blir därför att alla vill att det ska stiga. Det känns ju lite grann som en sån här... kasinoekonomi, liksom. Vi spelar på pengar. Och vad händer om de inte höjer? Och vad skulle hända om de plötsligt var kvar i samma värde hela tiden? Skulle ekonomin krascha då?
Ja, det där var en knepig fråga.
Det är inga småfrågor. Jag har ju verkligen sett till att de är
kvar. Men så här kan man säga. Så världen är inte, det är svårt att svara ja eller nej exakt så där. Nej, men du måste tänka så här. Vi har ett samhälle idag där vi är några som är löntagare och vi har några som är företagare och vi har det allmänna som tar skatter av oss. Företagen tävlar på en marknad som gör att de hela tiden måste vara effektivare. Och det är ju bra för då producerar de mer kostnadseffektivt. Problemet med det är oftast då att människor får gå från sin arbetsplats därför att nu behövs inte ni, för nu är det en maskin som gör det här jobbet istället. Då får vi upp en arbetslöshet och då får ju staten in mindre pengar och sen kanske man måste ge arbetslöshetsunderstöd. då måste ju de stimulera den här ekonomin så att det blir billigt att låna pengar så att man får fart på hjulen igen.
Just det.
Ja, och då startar man nya företag som effektiviserar. Och så måste man göra pengarna ännu billigare. Och det är därför vi har den här räntediskussionen nu.
Ja.
Och snart är vi ner till att man får betala pengar för att ha pengar på banken. Därför att de här hjulen måste hela tiden snurra.
Ja.
De kanske inte behöver så att snurra fortare och fortare så. Men de bör snurra i en sån takt så att i princip alla är sysselsatta. Det är idealet. Då får vi liksom stabilitet i samhället. Men eftersom det hela tiden finns den här effektivitetsmekanismen så får vi ett problem om vi inte kan hitta nya jobb. Och får vi till detta, förutom effektivisering, att folk eller företagare flyttar sin produktion till Kina, då får ju det också effekten att ja, det blir färre människor som är sysselsatta i Sverige. Då måste vi göra pengarna billigare här också.
Det är egentligen en ännu större fråga det här med var ska jobben komma ifrån?
Ja.
Det är det verkligen
undrar över. Ja. Men då är det så här att alla länder håller ju då på att tävla i det här med vem är attraktivast för företagaren. Och då tittar ju företagaren på det här med ja, vad är lönenivån?
Mm.
Och idag, alltså vi som är vana med att i Sverige ska det vara ungefär kanske 2% arbetslöshet, då är vi nöjda.
Ja,
ja ungefär.
4 var mycket.
Ja, nu är vi uppe i 7-8. Eller detta 8 snarare va. Men både Magdalena Andersson heter hon va.
Mm.
Och tidigare Björn Borg har sagt att.
Nej inte Björn Borg, Anders Borg.
Förlåt, ja, men jag tänkte att vi skulle prata tennis en stund.
Kan vi göra?
Ja, ja. Anders Borg.
Ja.
De är både överens om att vi behöver ha en arbetslöshet på ungefär 7% idag. För lite högre arbetslöshet gör att det inte blir så tryck på högre löner. Vilket gör att vår konkurrenskraft.
Ja, visst är det så att det är alltså för företagen är det bra om det är lite hög arbetslöshet.
Ja, visst är det, självklart.
Då kan man välja vraka bland.
Ja, och då blir inte trycket från facket så Nej. Hårt på löneökningar. Och då blir vi mer konkurrenskraftiga. Och det är ju det man vill. Och länder håller ju nu på att tävla. Inte nu, det har man kanske alltid gjort. Med sådana här frihandelsavtal och grejer. Och det är, frihandelsavtal vill alltid de ha, de stater som har ett teknologiskt försprång. För då kan, ja. Men i alla fall, vi är ju inne i en ond spiral.
Just det. Det tycker jag också.
Som hela, alltså pengar ska bli billigare, arbetslösheten ska bli högre. Företag letar efter länder där lönenivån är låg.
Ja.
De har sitt säte, som man säger, skattskyldiga i det land som har lägst bolagsskatt.
Ja.
Och sen så bosätter sig ägaren på det ställe där inkomstskatten är som lägst.
Men Leif, nu
strämmer. Ja, nu är det var lite raljant.
Ja, men alltså Leif, det här är ju liksom det som man sitter och funderar på när man hör hur världen funkar. Då tänker jag så här, de makthavare, vilka det nu är, för det är jag inte 100 på om det är jordens, vet du, om det är liksom G7-gänget, de här som sitter, de rikaste ländernas politiker, eller om det är vissa som äger stora delar av näringslivet, vilka det är, för att alltså det här måste ju vara, det här är ju känt för de flesta politiker att systemet funkar så här. Vi är inne liksom i en lose-lose, alltså alla blir vi förlorare på att alltså fler och fler inte får jobb, företagen flyttar någon annanstans. Liksom det ser inte så himla bra ut. Sydeuropa har ju ett helskotta, att de har ju liksom jättehög arbetslöshet. Ungdomar får ingen jobb fast de har pluggat i flera år på högskola. Jag förstår ju inte hur man som nationalekonom eller national eller politiker på nationell nivå har tänkt hitta en lösning på det här.
Nej men alltså det var ju så här på 80-talet ungefär. Alltså tiden går så fort. Men när Ronald Reagan och Margaret Thatcher höll på. Då blomstrade ju det så kallades Chicago-skolan med ledande ekonomen Milton Friedman.
Just det, som fick Nobelpriset.
Han fick Nobelpriset. Det är ju bara att titta på vilka som har fått Nobelpriset. Eller Riksbankens pris till Alfred Nobels minne tror han heter.
Aha, okay.
Ja, det är ju alla de här avregleringsekonomerna. För man tror på att en fri marknad ska fixa alltihopa.
Men den gör ju inte det.
Nej, den finns ju inte. Det är ju en modell som är slut. Alltså man kan säga att den började med Adam Smith med hans bok Nationernas välstånd 1776.
Mm.
Och sen så växte den fram under 1800-talet. Men det var ju ett bondesamhälle där 40 bönder åkte in till marknaden med sin gurka.
Mm.
Och husmor, förlåt alltså genustänket här, men det var ju oftast husmor på den tiden. Hon visste ju vad en bra gurka var. Hon kunde gå runt bland 40 stånd där och fråga om pris och ja, så. Ja. Då hade vi en fungerande marknad, en fri marknad. Idag är ju den fria marknaden företag som kan välja och vraka mellan ett antal länder som konkurrerar med varandra. Jag möter ju inte konkurrerande företag när jag går in till Tyresö centrum. Jag möter en hyllkantsetikett som talar om vad jag ska betala.
Ja, det... Som konsument går ju knappt och får liksom välja rätt.
Nej, men vem förhandlar om sitt pris när man går ner till Tyresö centrum? Man har den här hyllkantsetiketten. Mm. Ett villkor i den här modellen om den fria marknaden, det är att vi ska ha fullständig information. Men det lustiga är ju då, som jag har märkt när jag handlar, och jag är lite petig, så jag har oftast koll på vad jag har stått på hyllkantsetiketten och så jämför jag det med kvittot. Och det är ju inte ofta du överdriver. Många gånger är det fel och 9 gånger av 10 så är det till min nackdel. Mm. Men hur många konsumenter kollar upp det där? Mm. Att hyllkantsetiketten är felaktig. Man bara går och plockar det man ska ha och så går man betala och så går man hem.
Mm.
En annat villkor för den så kallade fria marknaden, och det är inte jag som hittar på, det går att läsa vilken nationalekonomisk bok som helst, det är att det inte får finnas några statliga regleringar. Alltså staten får inte hitta på regler som stör marknaden. Vi får inte ha ångervecka till exempel. Vi får inte ha någon marknadsföringslag. Vi kan inte sätta dit ett företag som häller för mycket koksalt i shampoo. Det är klart att på samma sätt som det finns civila lagar för att vi inte får bete oss hur som helst mot varandra, så måste det ju finnas ett regelverk för företag som de måste hålla sig inom för att inte bli rufflar och vågare. Den fria marknaden, den finns inte.
Nej.
Och det är den modell man lutar sig mot när man pratar om att det är marknaden som ska fixa allting så att det blir bra.
Ja, och det jobbiga tycker jag är så här, för att om man nu trodde, om det fanns de som trodde på någon slags socialism,
ja.
Ett socialistiskt samhälle, så är den modellen är fullständigt skrotad nu. Det är väl inte många som säger att de tror på
det vi kallar det planekonomi.
Planekonomi. Och det är bara, i dagarna hörde jag att det har kommit ut en stor bok om Kina, alltså av en...
Göran
Lejonhuvud.
Ja. Mm.
Som just handlar om hur han upptäckte att det inte stämde. Men alltså, det var en annan värld. Man hade inte samma sätt att kolla upp det. Så att, nu finns det väl inga som tänker, åh, vi måste ha en planekonomi.
Nej, det är inga som tror på.
Kapitalism i sin värsta sort verkar inte heller så många tro på. Heller.
Ja, men man har rätt mycket inflytelserika personer som vill ha en avreglerad marknad. Så lite stat som möjligt.
Och den här liksom fula... Kapitalismen vill väl egentligen att pris, eller att aktier och börser ska gå upp och ner, för man ska tjäna på att det går upp och sen ska det krascha till exempel. Det är också, tycker jag, är väldigt konstigt, för att krig är ju lönsamt. Alltså krigsindustri är lönsamt. Att helt förstöra ett samhälle blir ju väldigt bra för BNP sen när man bygger upp det.
Ja.
Så att det finns ju, ekonomi är väldigt konstigt på det viset. Ja. Att om man förstör någonting och måste bygga upp det så får man bättre. Medan som du och jag bestämmer oss att vi inte ska slösa någonting. Och så plockar vi bär och börjar odla vår potatis. Då finns ju ingen BNP alls i sånt. Så att ekonomi mäter ju på vissa saker som ibland är väldigt, väldigt destruktiva.
Ja.
Ja. Men och nu ställer jag en fråga som jag inte ens har skickat till dig innan. Men hur tror du att de stora ekonomerna tänker? Måste de inte klia sig i huvudet ganska mycket nu, nationalekonomerna? Hur ska man få ett Europa som fungerar om vi bara håller oss till Sverige och Europa?
Ja, men då kan jag säga så här att lite grann politiker och ekonomiska makthavare sitter i samma båt. En vd sitter, som vi sa, 5-7 år. En politiker tänker ungefär en mandatperiod framåt. Och då är medicinen vi hela tiden får höra, det är att vi måste få till ekonomisk tillväxt.
Ja.
Och då blir det, ekonomisk tillväxt, det är som att, eller det handlar om att vi måste få fart på hjulen.
Mm.
Och det är då, som jag pratade om tidigare, man måste göra pengar billigare att låna så att det blir skjuts.
Så vi handlar mer och mer.
Ja, så vi handlar
mer och mer.
Ja. Och när jag föreläser, då brukar jag ha den här liknelsen till studenterna. Jesus, och nu ska jag inte hedda någon som är troende, det är bara för att det ska bli en bra story det här. Jag är själv agnostiker, kallar jag mig, den som inte vet om de högre makterna. I alla fall, Jesus förhandlar med Josef och Maria om sin veckopeng. Han säger att han vill ha 1 krona i veckopeng. Ja, det ställer Josef och Maria upp på. Men så säger jag så att jag vill att min enkrona ska växa i takt med hur ekonomin växer, alltså den ekonomiska tillväxten. Och Sverige har haft kanske 3, ibland 4%. Nu är vi nere i kanske 2% ekonomisk tillväxt. Mm. Alltså den ekonomiska kakan växer. Rensat från inflation. I de här nya tillväxtländerna, Kina, Indien och så vidare, Brasilien. Då kanske vi är uppe i 7, 8, 9 sådana. Ibland har det varit uppe i 11. Men vi säger då, och som man gör i Brundtland-rapporten, räknar med ungefär 4. Den här om vår hållbara framtid, vår gemensamma framtid. Aha, okay. Som kom 1987. Mm. Då var det i ropet att prata om en hållbar utveckling. Mm. Då gjorde man en rapport i FNs regi. Och då resonerar man om ungefär i termen att man behövde en tillväxt på ungefär 4%. Och då frågar jag studenterna så här: vad har Jesus i veckopeng idag? För han är ju odödlig. Så 2000 år senare, och vi räknar med 4% tillväxt. Ja, då får man en massa gissningar på allt från 100 000 till 100 miljoner. Mm. Ja. Jesus har idag, ni kan själva göra ett sådant här Excel-ark och räkna ut och se att det stämmer. 4% tillväxt. Då, och så här, då får man ett tal som är ungefär 12 med 32 nollor efter. Ja, då kan man ju veta
vad alla pengar på jorden.
Ja, nej, men jorden väger 6 med 24 nollor efter kilo. Ja. När jag gjorde den här så kostade guld ungefär 100 000 kronor per kilo. Mm. Det betyder, med de förbehållen, så har Jesus idag 2000 jordklot gjorda av guld i veckopeng. Det säger ju sig självt att det inte funkar.
Nej.
Och då säger någon så här: ja, men 2000 år, det är jättelänge. Det kan ju hända jättemycket. Ja, det kan hända jättemycket. Och vi vet att solen kommer om 4 miljarder år att explodera. Så att det här tar slut vad vi än gör. Mm. Hur goda vi än blir som människor. Men då säger jag så här: om vi då tittar bara på 100 år.
Ja.
Vad ska vi göra då för att hålla de här hjulen uppe och snurra?
100 år är ju väldigt överkomligt. För det är,
ja, men i alla fall.
Barnbarn som föds nu.
Om jag då säger så här: vad ska du då konsumera om 100 år för att hjulen ska snurra den här önskvärda takten som de gör idag? Eller om vi är nöjda med den här takten.
Ja.
Om du käkar alltså en frukost, en lunch, en middag om dagen.
Mm.
Så måste vi käka 50 frukostar, 50 luncher, 50 middagar per dag. Om du köper en bil var tionde år så måste du köpa en ny bil i kvartalet. Om du går på bio en gång i månaden så måste du se 2 filmer om dagen. Och då pratar vi om 100 år. Hur kommer det sig då att ingen säger: det här kommer ju inte att funka?
Nej, därför att bubblan spricker.
Ja, men därför vill man inte säga att,
nej,
vem ska vi lägga ansvar på? Måste människor tänka själva, eller har politikerna skyldighet att informera oss? Ja. Eller vad ska vi göra? Radio Tyresö informerar folk. Om 100 år måste ni ha en konsumtion som är 50 gånger större än vad den är idag.
Ja.
Om vi ska ha 4% tillväxt.
Det var min näst sista fråga. Nu kommer min sista fråga då.
Ja.
Leif, om jag fick sätta min ekonomi, så finns det väldigt mycket såna nationalekonomer som säger ena och säger andra. Och ibland lyssnar jag på såna här, förut fanns det programmet Ekonomiska klubben och heter Plånboken, och det finns massa såna här program på radion som handlar om ekonomi och massvis med såna här experter. För mig är inte ekonomer speciellt mycket experter, de är siare, de har någon modell och så pratar de om att de låter som att de är vetenskapsmän, men det känns ju inte som det. Så jag ska fråga, vilka ekonomer litar du på?
Nej, men så här, jag litar väl på de flesta. Jag tror inte någon medvetet ljuger.
Nej.
Jag skulle vilja byta ut glasögonen på några av dem bara.
Ja.
Därför att jag tycker, alltså, det jag har sagt nu, det kan ju vem som helst kontrollera. Det här kommer ju inte att funka som vi har det nu.
Nej.
Men det som fordras då, och om man tittar historiskt, det är ju att vår världsbild måste förändras. Det gör det när vi har en kris, men oftast har ju krisen fått gå igenom med full kraft. Och så vaknar vi upp bakfulla och danna och så är festen över och så har vi huvudvärk. Förhoppningen är ju att vi kan tänka lite innan, alltså vi dricker lite måttligare, så att säga. Ja, det finns massa exempel i historien där alltså högmod går före fall och sen byter vi system. Och jag tycker att de här nu som fortsätter att sia om att vi ska, alltså den här marknadsekonomin, den fria marknadens ekonomi, de är ohedliga. Jag vill tro att de lever kvar i den här argumentationen, för det har de kört i hela livet. Och sen komma på då när man börjar gå på väg att gå i pension, komma på, jag har levt på en livslögn hela livet.
Ja, men alltså det är det här som får mig att bli så frågande. De måste ju också märka att deras modeller inte håller.
Ja, men det man har gjort då med den här Milton Friedman och Chicago-skolan, det är ju att man säger att staterna har lagt sig i för mycket.
Ja.
Det är därför det inte funkar. Släpps det fritt så kommer det att funka. Då kommer marknaden ta hand om det. Men det är inte sant.
Nej.
Mm. För samhället ser inte ut så.
Företagen är inte så etiska heller.
Nej, men alltså de parametrar eller vi måste ha för att vi ska ha en fungerande fri marknad, de finns inte i vårt samhälle.
Nej.
Vi har inte fullständig information. Vi har inte tillräckligt många aktörer så att det är en fungerande konkurrens och så vidare och så vidare och så vidare.
Vet du vad, Leif?
Ja?
Nu är vår andra halvtimme slut.
Ja.
Så jag tänkte, för nu har vi liksom kört igenom nu två program. Jag hoppas inte lyssnarna blir alldeles för... För att jag tycker det är kul att vi diskuterar väldigt... Jag tycker att vi har blivit nästan lite UR här på Radio Tyresö. Nu tänkte jag att vi skulle avrunda. Är det någonting du inte fått säga som jag glömt att fråga om?
Jag tycker att vi ska ta ett program lite kortare då än det här.
Ja.
Men där vi kanske förklarar de här termerna ekonomisk tillväxt, bruttonationalprodukt och så vidare. För det är ju det man hör på när det blir ekonomisk rapportering. Och man hör, precis som du säger, att ekonomi, när det är ekonominytt på tv, då är det valutakurser, börskurser. Det är ju ingenting om det ekonomi är egentligen från början.
Nej.
Läran om hushållning med knappa resurser. Hur många gånger på ekonominytt har du fått höra, oj nu håller någonting på att ta slut för vi är över... Nej, utan det är, oj nu har Stockholmsbörsen gått ner 0,4%. Men japanska yen har gått upp med 4%.
Exakt. Vad bra.
Ja.
Tack så mycket Leif Bratt, som de flesta Tyresöbor som lyssnar på radion har hört i många andra sammanhang. Nu fick du faktiskt prata ganska mycket själv och svara på frågor.
Ja.
Och jag heter Ann Sanin Lindgren och ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 MHz.